Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hello, 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 hello.
Hallå, 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 säger jag då. Och välkommen till NHL-podden, avsnitt nummer 528. Med mig, Jonathan Ekeliv, här hemma i Örby som vanligt. Och Per Bjurman då, borta i Holken i New York. Och vad händer med NHL-podden, undrar ni som lyssnar?
Ja, vi tänkte vi skulle pigga upp det lite. Gör något annorlunda, mitt så här i serielunken.
Ja.
Och då blev det på det viset.
Det var du som föreslog det. Jag blev nervös själv när jag förväntades ta ansvar för inledningen här och inte bara köra mitt hallå och sen låta dig vara ciceron. Men,
ja, det kändes, det var väldigt ovant för mig. Det blir inte, inte alls minst samma studs i hallået som det mästaren, hallåmästaren gör.
Är det någonting jag kan så är det att säga hallå i alla fall. Men jag tyckte ja, du klarade det bra. Fyra plus.
Men du glömde woof woof där.
Ja, just det. Jag skulle ju sagt woof woof. Men jag blev så till med.
Ja, säg det nu då.
Woof woof och välkomna till NHL-podden.
Ja. 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 Och sen gjorde du en annan sak annorlunda också.
Jaså?
Ja, jag säger alltid dig först. Välkommen till NHL-podden med ja, Jonathan Ekeliv.
Just det, det har du rätt i. Och jag började.
Det är ju så här artighetssak att man nämner den andra först.
Ja, nej, jag är.
Men du är så självupptagen så du kan inte förväntas.
Precis, jag har mycket att lära. Mowgli.
Nej. Ja, du har mycket att lära mig, så är det. Jaha, men hur står det till i Örby då?
Jo, men det står bra till här i Örby. Taggad på den här podden, det känns som att vi har jättemycket att prata om. Och vi kommer ju såklart komma in på lite OS-grejer, det närmar sig med stormsteg. Känner lite redan att jag är inne i en mini-OS-bubbla här när vi precis har skickat iväg OS-bibeln till tryck till exempel. Så att, jag känner mig igång. Du då?
Jaha, ja, det var intressant, för att det kan jag inte riktigt säga att jag hamnade i någon OS-bubbla än, även om jag precis fick OS-akkrediteringen skickad hit av Mattias Karlsson som är just vår det flygledare i det här. Han är ett levande flygledartorn som ja, håller reda på alla med hotell och akkrediteringar och grejer. Fantastiskt jobb gör han.
Jättebra på det. Jag har ju varit i de senaste mästerskapen.
Ja, och den då tar man med sig och så får man. Ja, då känns det såklart som att det blir lite OS. Men samtidigt så är det väldigt. Vi är inne i kanske den tyngsta fasen av alla i hela serielunken.
Ja.
Nu när helgerna är förbi och vi är på något vis segna oss igenom andra halvan av januari som ju tar längre tid än en hel sommar gör.
Ja, precis. Alltså det är bara 21 januari när vi sitter och spelar in det här. Det borde vara slutet av februari nu tycker jag.
Ja, exakt. Exakt. Och det har varit några dagar här när omgångarna har, det har verkligen känts så att nu är det inte sexigt i NHL. Liksom. Nu är det gnisslande ekorrhjul som mal genom mörkret.
Och det går ut över kvaliteten ju. Alltså på, ja, man märker att det är många spelare som inte precis är 100% nu med det här komprimerade schemat inför OS. De är inne på omgång 50 ungefär liksom. Ja. Det har spelats bättre hockey genom tiden än vad det gör i januari 2026.
Ja, och det har varit roligare att titta. Så för att, ja. Det är vissa kvällar när jag liksom känner jag har ingenting att säga om det här. Det är bara och dessutom när vi är här, när liksom för länge sedan har nyhetens höstens nyhetsbehag har liksom klingat av för länge sedan. Ja. Samtidigt känns det så otroligt långt tills de avgörande matcherna.
Ja.
Så även om ja, poängen betyder ju mycket lika mycket nu som de gör i slutet, men det känns inte så. Det är liksom så här, utgången av matcherna ter sig inte helt livsavgörande.
Nej, precis. Vi har ett OS framför oss och sen är grundserien slut först i mitten av april liksom. Så det, ja, det är borta i horisonten liksom.
Ja. Så det har hört såna tunga suckar här i holken. Jag har ju dessutom inte varit, först var jag ju sjuk som en bäver. Och sen har det varit mycket, mycket jobb då med den här bibeln samtidigt som det har varit de här tröga omgångarna. Ja. Så jag har fått lite lappsjuka också. Du får inte bli förvånad om jag plötsligt börjar sjunga så här, för att jag Jag är lite knäpp.
Ja, du var ju lite konstig förra veckan redan.
Ja, men då var det för att jag var förkylad och tagit medicin. Ja. Nu är jag bättre. Det är bara på tidigt på morgonen när jag går upp. Då är det ett väldigt drosslande och harkande och fräsande innan det normalt. Men sen är jag normal.
Ja. Ja, men trots detta så att du nämner så har vi ju som sagt mycket att gå igenom i den här podden. Och jag sa att jag är riktigt igång ändå för att det händer kanske inte så mycket på isen i NHL just nu, men det händer väldigt mycket runt omkring. Vi har en del trades att prata om, rykten att prata om, skadesituationer för OS till exempel. Ja. Det finns ju ämnen att ta tag i så att säga.
Ja, vilken ände ska vi börja? Om nu du redan har lite OS-feber då,
ja,
så kan vi väl börja i den änden. Där handlar det ju framförallt om att tyvärr då, det är väldigt mycket skadade spelare.
Ja, precis.
Och inte minst bland de svenska, de som uttagna den svenska truppen.
Ja, det är ju Sverige som har drabbats värst,
ja,
av skadeproblem här, definitivt.
Ja, nu. Man kommer inte från att Finland är de som har åkt på den hårdaste skadan redan från start.
Med Barkov, ja. Det är ju en av de viktigaste spelarna i hela OS för sitt landslag. Men ja, för Sveriges del nu så har ju Sam Hallam sagt att han inte räknar med Leo Carlsson i OS och han räknar inte heller med Jonas Brodin.
Nej.
Så det är ju två tunga slag och framförallt kanske Carlsson då som vi, när vi tog ut våra respektive OS-trupper, satte som första center.
Absolut, jag tycker det är det. Alltså Jonas Brodin är också en väldigt bra back som man inte ersätter hur som helst. Men vi har ett större urval på backsidan med tänkbara alternativ.
Exakt.
Några självklara första centra har vi inte i övrigt, inte.
Nej, precis. Det är just det. Att där är inte urvalet enormt. Och vi har haft ganska många centra som inte varit i slag heller. Men ja, jag skulle ändå säga nu att helt plötsligt så seglar nog Mika Zibanejad kanske upp som första center. Alltså.
Ja, det gör han nog. Ja. Och han är ju helt...
Ja, alltså, och han spelar dessutom center numera i Rangers. Han har ju annars varit mycket ytterforward sen JT Miller kom in i bilden där för förra säsongen. Vi kan ju bara nämna det att alltså, Mika nu, han har alltså gjort poäng 10 matcher i rad. Han har gjort 9 mål på de här 10 matcherna, 2 hattricks, 18 poäng. Han har gått förbi Nylander som visserligen är skadad då också. I svenska poängligan har bara Lucas Raymond framför sig nu. Leder svenska skytteligan. Det är point per game nu på Mika Zibanejad.
Ja, jag vet inte hur det är nu, men för några dagar sedan så ledde han hela NHLs poängliga senaste veckan.
Ja.
Jo, så kan man ju laborera om det. Men vem ersätter sig? Det blir väl i princip, det blir ju Mika Backlund. Liksom, och han är ju ett annat slags center än Leo Carlsson.
Precis, det blir en helt annan ända av hierarkin. Snarare en fjärde center kanske mot en första center som man blir av med. Så det är klart att det är inte bra för Sverige. Ja, men jag skulle dock säga att skulle jag vara Sam Hallam och få välja ersättare, då skulle jag ta Mikael Backlund. Det pratas mycket om Marcus Johansson, det är också en fullgod ersättare. Tyvärr är ju han också skadad just nu.
Ja,
vet inte hur allvarligt det är riktigt, men typiskt nog för Sverige att inte bara många spelare i truppen är skadade utan även potentiella ersättare. Men jag brann ju mycket för Mikael Backlund när vi tog ut våra trupper ju.
Ja.
Och jag vill återigen bara poängtera lite underliggande statistik som styrker varför jag tycker han ska vara med. För att han har en väldigt utpräglad defensiv roll i Calgary. Om man ser till zonstarter då, så har han just nu 176 offensiva zonstarter den här säsongen. Över 300 defensiva zonstarter, så liksom dubbelt så många i egen zon. Ändå så är han alltså plus 14 den här säsongen i ett bottenlag som Calgary. Även underliggande statistikmässigt har det varit mycket mer skott framåt än bakåt när Backlund är på isen. Han var jättebra i VM senast, ledde Sveriges bästa kedja då. Så att
Ja, han är ju bra. Och han är ju het den här säsongen. Förra veckan gjorde han ett otroligt snyggt mål när han bara snodde pucken i shorthanden. Han är ju lurig och liksom... Såg du den matchen?
Ja, jag såg det målet i alla fall.
Ja.
Och han är ju en av endast 4 svenska lagkaptener i NHL. De 3 andra är ju tokgivna i truppen. Det är Hedman, det är Dahlin och det är Landeskog. Och så har vi Backlund då, som dessutom är vår senaste VM-guldvinnande lagkapten. Det var han som var Tre Kronor-kapten 2018 när vi vann vårt senaste guld.
Ja, ja.
Bara en sån sak.
Ja,
så
att... och på ett rent personligt privat plan skulle jag unna honom det verkligen. För att det är sista chansen och det är en otroligt sympatisk människa.
Ja.
Vad var det jag tänkte på? Jo, det började liksom arta sig nästan som i Sochi 2014. Då kom vi dit utan Henrik Sedin. Det var ju liksom kris på centerpositionen då också. Henrik Zetterberg var tvungen att lämna efter sin hemska ryggskada och till slut blev Bäckis skadad. Vi hade inga centrum.
Nej, det var ju alltså det var ju Jimmy Eriksson som tekade mot Sidney Crosby i OS-finalen när vi satte igång den.
Ja, men vi gick ändå till final, det var det jag skulle komma till, utan våra bästa centra den gången.
Ja, men just därför så tycker jag nog att Backlund också står högt i kurs att kallas in som ersättare nu när Karlsson är borta, för att man behöver en bra centerbredd. Och nu blir vi av med en center. Marcus Johansson är inte center till exempel, om han skulle kallas in. Eller Emil Heidemann eller William Eklund eller vem som nu väljs.
Det finns de i Sverige som tjatar om Oskar Lindberg.
Ja, han har ju en kanonsäsong i SHL, men jag tror till exempel, jag tror en sån som Mikael Backlund skulle inte göra bort sig i SHL heller om han var med. Alltså, ja, och Oskar Lindberg har ju testat på NHL och inte riktigt lyckats, så att det är en annan grej att spela SHL än NHL trots allt. Men visst har han en jättebra säsong och skulle inte göra bort sig ett OS-lag. Det gjorde inte Jim Eriksson heller när han tekade mot Sidney Crosby i OS-finalen. Det var en ganska jämn match. Men jag tycker vi har bättre alternativ i NHL.
Ja. Men du, innan du går in på kedjorna, ska vi inte prata backersättare då?
Ja, det får vi göra först då, innan vi tar några kedjor. Mm.
Och då tycker man ju då att Mattias Ekholm kanske borde stå först i kön ändå.
Ja, det finns ju verkligen jättebra namn, men för att börja med Ekholm så är ju han riktigt bra just nu också.
Ja, och det är ju, Jonas är ju framförallt en defensiv, fantastisk back, och det är ju Mattias också.
Ja, precis, och därför kan man se honom som en ersättare. Eller som en lämplig ersättare i rollmässigt liksom.
Ja.
Och faktum är att Ekholm hade ju precis som hela Edmonton en ganska trög start på den här säsongen, onekligen. Men från Thanksgiving och framåt, då är faktiskt backparet Ekholm-Bouchard bäst i hela NHL om man bara pratar statistik faktiskt. De har bäst plus minus sen dess, och de har högst expected goals till exempel. Och de har varit inne på flest mål framåt av alla backar. Så att Ekholm är i form.
Ja, men det finns alternativ. Jag ser att många nu har nämnt Simon Edvinsson, och han är ju väldigt bra i Detroit ihop med Moritz Seider.
Ja.
Adam Larsson är ju också högst tänkbar.
Det som talar för Adam Larsson till exempel är en typisk ekelig grej då, det är att han är högerfattad. Och Jonas Brodin är ju vänsterfattad visserligen, men väldigt van att spela på högersidan och var tänkt såklart som en högerback för Samhallen. Så att av den anledningen så skulle Adam Larsson passa. Men jag tycker att han står bakom både Simon Edvinsson och även Hampus Lindholm och Mattias Ekholm.
Hampus är också ett tänkbart alternativ. Inte Klingberg. Klingberg skulle ju ersätta en Erik Karlsson.
Ja, typ. Just det. Men inte en Jonas Brodin typ.
Nej. Ja, men förhör dig den nya kedjor då som du nu har laborerat med under natten.
Ja, precis. Ja,
men du inte kunde sova. Så.
Nej, så jag började para ihop Tre Kronors kedja istället. Och då blir det en ny första kedja, för att vi har ingen Leo Karlsson längre som jag hade inför uttagningen då. Så att Sveriges nya första kedja enligt mig då blir ettan, tvåan och trean i poängligan, den svenska då. Det blir Lucas Raymond, Mika Zibanejad och William Nylander.
Mm.
Toppar den helt och hållet då. Och,
ja, verkligen. Hård toppning.
Ja, och andra kedjan, det blir ettan, tvåan och trean av OS-uttagna svenska forwards när det kommer till tacklingar, faktiskt. Ja. Men ändå en väldigt offensiv kedja. Det blir Filip Forsberg, Joel Eriksson Ek och Adrian Kempe.
Ja, den är bra.
Mm, så att hård och tuff kedja, men också vass framåt. Och Kempe och Eriksson Ek har ju spelat ihop i VM tidigare till exempel. Så det finns viss kemi sen tidigare. Tredje kedjan, då utgår jag från att Landeskog är med. Och det har ju Sam Hallam sagt också, att han räknar med Landeskog faktiskt. Mm. Än så länge. Han får spela ihop med två slumrande giganter, om vi kan kalla dem för det. Två tidigare svenska poängliga vinnare, men som inte är riktigt på den nivån just nu. Elias Pettersson och Jesper Bratt.
Mm.
Jag tänker att Landeskog sätter eld i baken på dem. Vem som helst Landeskog spelar med brukar ju vara bra.
Ja, intressant.
Och sen så en kedja som jag inte nödvändigtvis tror att Sam Hallam sätter ihop, men som jag vill sätta ihop. Och då är det ju Backlund då, som jag kallar in. Mm. Och han passerar Wennberg och Raquel i hierarkin för mig. De blir extra forwards. Ja. Och istället så spelar Backlund med sin gamla Calgary och VM-polare Elias Lindholm i VMs bästa kedja för svensk del förra året. Och de får den ettriga Pontus Holmberg till sig i en renodlad fjärde kedja.
Ja, jag tycker det låter väldigt intressant alltihop.
Mm.
Bra där, Sam Ekeli.
Ja, precis. Jag kan ju nämna backparen också, för sådana har jag satt ihop också. Mm. Där har jag ett, apropå, jag toppar mycket här nu, och då toppar jag med backparen här och sätter Hedman och Dahlin i första backpar.
Ja.
Sen sätter jag Four Nations succéparet Forsling Karlsson, Erik, i andra backpar. Och sen har jag den högerfattade Rasmus Andersson i tredje backpar ihop med Broberg och Oliver Ekman Larsson, eller den som jag kallar in dem, Mattias Ekholm. Så Ekholm och Rasmus Andersson.
Mm. Spännande. Nu är det ju tyvärr så att fler är skadade.
Ja.
Joel Eriksson Ek, som du nämnde, han ska vara på väg tillbaka i slutet av den här veckan.
Det är ju positivt. Det kommer faktiskt lite positiva besked kring några av de skadade svenskarna. Mm.
Den det har inte kommit så bra besked om är tyvärr William Nylander. Han har problem med ljumske. Och ljumske är ett jävla, kan vara ett jävla elände.
Ja, och han har ju varit borta till och från hela säsongen i princip. Så att det verkar vara återkommande och knappast något som är helt väck när han flyger till Milano. Om man nu gör det. Vilket
det är ju så lätt att dra upp en ljumskada även om det börjar kännas bra. Liksom. Man behöver lång, lång vila för att det ska hålla.
Ja, och han är ju jätteviktig för Sveriges offensiv, trots allt.
Ja.
Powerplay och så vidare. Så att han vill vi inte ha skadad.
Nej, och sen så är det ju några veckor kvar här också. Så mer kan hända. Och tyvärr, jag har ju varit inne på det här förut. Det är ju för att det är så ohyggligt kondenserat schema. Så det blir sånt slitage på spelarna. Så de blir lättare skadade än i vanliga fall.
Ja, det är, verkar onekligen så dessutom ju.
Ja, men det rår de ju, skulle jag säga, för själva då. För det är de som vill ha det så här. Det är de som vill vara med i OS, och då finns det inga andra alternativ än att klämma ihop schemat på det sättet.
Nej, precis.
Det är... Eller flytta OS, flytta hockeyn till sommar-OS.
Ja, gamla... det är ju ett gammalt Bjurman-förslag.
Ja, min gamla käpphäst. Det, det skulle vara något, tycker jag.
Ja. Men vi kan, för att vara lite positiv ytterligare kring skador då, så kan vi säga att Filip Broberg, hans hjärnskakning, han är tillbaks nu i spel.
Ja.
Viktor Hedman, han är tillbaks i isträning.
Och Erik Karlsson med, han är med på Pittsburghs borta resa.
Precis, och han var tydlig med att han inte är där som maskot. Han fick ju fråga där, det var någon som sa, som spann vidare på det med maskot, att i så fall är det i alla fall NHLs snyggaste maskot. Och då sa han, ja, jag är en högst betalda också.
Ja, han är kvick, Erik.
Ja, precis, det kom direkt.
Men vad sa du om Viktor? Han tränar igen, ska han göra comeback innan utomhusmatchen?
Jag tror att det finns förhoppningar om det. Alltså, han är ju inte riktigt med i lagträningen än så länge, men han är på is i alla fall. Så att, vi får se, men det verkar ju trenda åt rätt håll. John Cooper har uttalat sig ganska positivt faktiskt om Hedman sista dagarna här.
Jag är väldigt sugen på att åka ner igen. Det är nämligen så att det är svinkallt i New York och det ska bara bli värre. Det ska vara Alaska-kyla här till helgen.
Ja.
Och jag funderar på att bara dra ner till Sibners veranda igen.
Du, jag blir avundsjuk när du börjar säga så, men jag kan absolut inte råda dig till något annat. Det måste du göra. Nu har du börjat köra dit utrustningen som ska försöka få till is på fotbollsarenan där i Tampa.
Ja, vad heter den? Ray James
Raymond Stadium. James Stadium.
Ja, där har jag faktiskt varit på en U2-konsert. Jag och Henrik Ek, min gamla sidekick.
Just det.
Vi var i Tampa och gjorde något på Victor och så råkade det vara U2 samtidigt. Så vi åkte dit.
Satte du något plusbetyg eller var det rent privat?
Nej, det var rent privat.
Ja. Ja, jag har varit där på en fotbollsmatch, alltså NFL då.
Jaha.
Mm. Det var kul, men det var också en traumatisk upplevelse kan jag säga.
Varför det?
För att vi bodde ju då i downtown Tampa som turister som vi var. Och det gjorde ju alla Philadelphia Eagles-fans också. Vi skulle ju ta shuttlebuss till arenan från hotellet då i innerstan. Vi var de enda rödklädda, annars var det bara grönklädda, och de hånade oss något så enormt. Och så vann ju Philadelphia, så på bussen tillbaka sen också så var man ju öldränkt och utpekad.
Ja, varför var du julgran för?
Men jag är ju alltid julgran när jag går på sport där, jag är ju sån. Ja, de fick hula mig själv.
Jaha, ja. Så du håller på Buccaneers?
Ja, det gör jag. Jag hejar inte på Philadelphia Eagles kan jag säga efter det där.
Nej, de har hårda fans i Philadelphia.
Ja, är inte Flyers så är det ännu högre grad Eagles, kan jag säga.
Ja, så är det. Men de är utslagna ur NFL-slutspelet nu.
Ja, bra.
Det är så här, semifinalet till helgen.
Just det.
Och sen är det Super Bowl. Men på Super Bowl Sunday, då sitter jag på ett plan till Italien.
Oj, 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 oj. Ja, det är lite mer crescendo på deras säsong, kan man säga. I NFL. Mm.
Men du, det är ju inte bara Sverige som har skadeproblem då. Precis innan vi började spela in det här avsnittet så kom beskedet att Seth Jones då, stackaren, som var så glad över att ha blivit uttagen. Han var inte uttagen till Four Nations, men blev uttagen i det amerikanska laget. Han kan inte spela. Och då tänker jag direkt, ja men då öppnas ju dörren åtminstone för Lane Hudson då. Men tamme fan, de verkar ha något extremt mycket emot Lane Hudson. De tar istället Jackson Lacombe från Anaheim.
Ja, det går väl att motivera då att Brodin inte ersätts med Klingberg, om man ska hårdra den svenska truppen, och att Seth Jones inte ersätts med en offensiv back. Men ändå, vi tycker att han skulle varit med från start.
Ja, det är så jävla konstigt tycker jag.
Ja, ja. Men Jackson Lacombe i alla fall, det är ju såklart en bra back det med. Och jag tycker det är tydligt här att de premierar sina VM-guldhjältar från Globen. För att vi har ju sett hur både Clayton Keller och Tage Thompson, som inte var med i Four Nations, har kommit med till OS efter VM-guldet då. Och nu kommer även Jackson Lacombe, som formade första backpar med Werenski i den turneringen, med. Och en sån som Brock Nelson, som jag tycker visserligen gör en jättebra säsong i Colorado och kommer in bara på de meriterna. Han är ju den som har flest VM-matcher i USAs historia och är liksom obligatorisk även i en OS-turnering då.
Ja, han har med i Four Nations med. De är väldigt förtjusta i Brock Nelson.
Ja, så att jag tror att det är det som hjälper Lacombe i det här fallet, även om han är en väldigt bra back i Anaheim.
Mm. Ja, vi kommer ju få återkomma till det här fram tills det händer och under det händer i Milano. Då blir det poddande.
Oj, då, ja. Vi får se exakt hur upplägget blir, men det blir ju i alla fall poddande i Milano, såklart. Ja. Kanske lite fler än en gång i veckan dessutom.
Ja. Du, får jag göra ett uppehåll och snita mig?
Jo, det är nog bra att du gör det då. Så,
ja, ett ögonblick. Ja. Nu var jag tvungen att snyta mig en kort stund. Jag får klippa bort det, hoppas jag.
Ja, jag gör det faktiskt. Ja.
Det har ju hänt saker som inte har med OS att göra här, minst sagt också.
Mm.
Utanför isen då, som du mycket riktigt påpekar. Och bland annat så har ju Rasmus Andersson nu blivit tradad. Det blev mer och mer intensivt surr om han skulle ta vägen. Och plötsligt var det klart att han hamnar i Vegas.
Ja.
Ja. Och det var ju, det har framförallt du flaggat för flera gånger, att det var dit han ville redan i somras. Och, och Vegas är ju förtjusta i allt som är lite glamoröst och så.
Ja, så är det. Och det fanns ju ett behov, såg man redan i somras, för Vegas då, med tanke på Alex Pietrangelos skadesituation. Han är borta resten av säsongen och ja, uträknad. Fattas i Vegas såklart, det är ett hål. Och det fyller ju Rasmus Andersson, högerfattad, offensivt skicklig, defensivt skicklig, pålitlig, loggar stora minuter. Alltså, fram till traden nu, det här sa jag kanske redan förra veckan, så han har flest byten av alla spelare i hela NHL den här säsongen.
Ja, du sa det.
Så att, där har de ju någon slags Pietrangelo-ersättare helt enkelt.
Och också en personlighet som kommer att bli populär i Las Vegas.
Perfekt för Vegas.
Ja.
Oj, oj, oj.
Ja. Ja, jag tror ju att det här är bra för bägge parter. Jag pratade med Rasmus samma kväll som det hade hänt. Nu är han ju kvar i Calgary. Jag tror han är det fortfarande, för det tar tid att ordna arbetsvisum.
Just det.
I USA. Om han inte nu har fått det då, och i så fall har han åkt med på, de är ju på turné här österut nu. Mm. Så han trodde att någon gång under den roadtrippen så skulle han dyka upp. Men han var ju, ja, dels var han ju såklart lite vemodig och sorglig över att det inte blir någon fortsättning i Calgary. Han har varit där hela sin karriär. Han kom dit väldigt ung. Han beskriver som att jag växte upp här.
Ja.
Han blev man i Calgary.
Ja, och det som blev hans sista match i Calgary, vilket han verkar förstå i det läget också, var ju emotionell. Alltså. Det var som att han tog farväl av publiken och söp in stunden. Liksom.
Ja.
Att han faktiskt ska lämna detta som har blivit hans hem.
Ja, men samtidigt var han ju extremt taggad på att komma till Vegas. Som du riktigt påpekade, det är ett lag han har haft ögonen på. Han säger, jag tror att det är riktig malmöskånska pratande. Ja. Det är underbart.
Ja.
Och jag tycker malmöskånska som är så grov är så vacker också.
Ja, det är riktigt
bra. Ja, exakt sådär. Ja. Som Flink.
Ja, hallå, Hörnbull.
Vår reporter Johan Flink, när han ringer till dig, låter det så? Då får höra.
Tjena, det är Johan Flink här. Jag har en handbollsgrej till dig. Men då, gillar du den morden i Midsommar? Jag gillar han nöje där. Alltså. Han skiter i det också. Det brukar han säga.
Fantastiskt. Ja, så låter Rasmus. Han sa det att han tror att Vegas har väldigt bra chans att vinna. Och de är absolut en contender. Och nu är de ännu mer contender. Jag tror att det är väldigt bra för dem att få in Rasmus också.
Ja, precis. Och nu har jag varit inne på kedjor och backpar och så vidare. Det vill jag bara nämna här också, att det absolut troligaste som Bruce Cassidy redan sagt också är att han återförenas med Noah Hanifin.
Ja.
Alltså...
Ja, de var ju backpar i 4 år tror jag han sa, som de spelar ihop som backpar. Så de kan ju varandra utan och innan.
Precis, alltså, och apropå speltid och allt det här, det är typiskt med att nörda ner mig på siffror. Men säsongen 21-22, då var det backpar i hela NHL med näst mest istid. Så de har spelat enormt mycket ihop och de har väldigt fina siffror också genom åren ihop. Så att de vet ju precis vad de får här genom att para ihop de två. Och så har de redan ett välfungerande backpar i Braden McNabb och Shea Theodore. Nu är McNabb skadad visserligen, men de har spelat jättemycket den här säsongen och är bra. Så att, oj vilken topp 4 de har igen nu Vegas, precis som de hade när de anställde Kapp 2023.
Ja, det ska bli jävligt spännande. Och Rasmus, jag hoppas han tar med sig sin Death Stare. Den skulle bli mäkta populär på strippen.
Verkligen alltså. Ja, han är som klippt och skuren för Vegas. Ja. Det är han faktiskt. Det kan vi nämna också. Det pratades mycket sista dagarna inför traden att Boston Bruins faktiskt låg kanske bäst till. Kanske till och med före Vegas och hade ett bättre bud än Vegas. Och att Calgary var sugna på den traden. Men ett villkor för Boston att göra traden, det var ju att Rasmus Andersson direkt gick med på en förlängning. Det gjorde han inte. Han var inte beredd att skriva ett kontrakt med någon klubb direkt, utan han vill känna sig för. Han är ju free agent då i sommar och kan välja att vraka bland alla bud. Men mycket talar väl för att han börjar förhandla med Vegas ganska snabbt där och kanske stannar trots allt. De har ju det självförtroendet i Vegas. De vet att spelarna trivs där och gärna vill spela där socialt och att det är ett bra lag dessutom man kommer till. För Noah Hanifin tog det 37 dagar efter traden innan han... Jag kör ett långtidskontrakt här.
Ja.
För Mark Stone tog det 12 dagar. Så det är inte första gången de offrar mycket för en rental så att säga. Och så blir det ett nytt kontrakt ändå.
Ja. Så att, nej, de kommer ju ut lite till Summerlin väster om strippen. Och det är ju som ett paradis de bor i. Liksom.
Ja.
Det är helt otroligt fint där. Och det är så här, fantastiska skolor för barnen. Och liksom de... Skillnad mot Calgary där Rasmus ju inte har kunnat visa sig ute utan att liksom bli igenkänd.
Ja.
Här blir de ju lämnade i fred och liksom en helt annan slags tillvaro i solen.
Ja, i solen inte minst. Det är ganska stor klimatskillnad på något sätt.
Ja. Så jag tror precis som du, och går det liksom bra i början, det är ett bra lag och jo, han kommer att vilja skriva på det.
Precis, och vad jag förstår så är flickvännerna där till Hanifin och Andersson, väldigt goda vänner också, jublar över den här traden. Så det är mycket som stämmer in då. Och som, alltså, träningshallen ligger där ute i Summerlin. De får sina sportbilar tvättade av klubben när de är inne på träningarna. Så att de skämmer bort sina spelare där. De har det kanon.
Ja, det var där vi träffade Leo Karlsson när han kom på som top prospect.
Just det.
Då var vi ute i den där extremt luxuösa träningshallen i Summerlin.
Ja.
Och han hade precis kommit dit bakvägen och sa, ja, jag såg just parkeringen. Det var bara så här, Ferraris och Lamborghinis.
Ja.
Stora ögon.
Ja. Ja, och så ingen delstatsskatt ovanpå det dessutom. Så det finns ju mycket som gör att hockeyspelarna söker sig dit. Denna succéklubb från 2017.
Ja, ja, vi kommer att få, han kommer att vara Las Vegas Raz.
Ja.
För lång tid framöver.
Ja, precis.
Så det är så.
Ja. Vi kan ju säga någonting från, mer från Calgarys perspektiv då, vill jag också säga det. Alltså utbytet är ju då ett första runda val, ett andra runda val, som blir ett första runda val om Vegas vinner Stanley Cup.
Ja.
Och i så fall så har Calgary 3 raka första runda val från Vegas.
Ja.
För kommande sommars första runda val, det har de redan i den där gamla Noah Hanifin-traden faktiskt. Och så får de 2027 för Rasmus Andersson. Och då om de vinner Stanley Cup, då har de även 2028 från det.
Ja, det är ju helt galet hur många första val Vegas har offrat genom åren.
Ja.
De använder aldrig sina första val. De bara tar in, ja vi säger det, sexiga leksaker.
Ja, precis. Det är så den klubben funkar.
Ja, och det har ju fungerat.
Ja, verkligen. De är ju i högsta grad Cup-contender i år igen. Som vanligt. Och sen så en annan som var med i traden där var ju Zach Whitecloud, en av få högerfattade backar de har som de offrar då för en annan högerfattad, lite bättre back. Men Whitecloud är ju bra, han var med och vann Stanley Cup 2023, han finns tidigare backpartner i Vegas och han är ju bara en månad yngre än Rasmus Andersson, så de föryngrar sig inte genom den traden Calgary, men mycket talar för att han faktiskt blir tradad ganska snabbt han med. Han har kontrakt i ett par år till, men på en ganska ja, bra lön, alltså under 3 miljoner dollar sett till vad han ger. Det är ett prisvärt kontrakt. Och det pratas lite grann, har jag hört från till exempel Elliot Friedman, att ja, Boston kanske går för han istället. Det blev ingen Rasmus Andersson. Vi kanske tar poor man's Rasmus Andersson och Zach Whitelove istället.
Ja, vi får se. Det kommer att hända mycket, känns det som. Inom kort. Och vi vet ju dessutom då nu att Rangers kommer att trada en del spelare. Och framförallt kommer de att trada, om han går med på det, Artemi Panarin. För att förra veckan kom ju då, vi har ju pratat mycket om Rangers och deras predicament den här säsongen. Men då kom ju brevet 2.0.
Ja.
Precis som 2018, så då var det Gorton och de som skickade ut ett brev till fansen om att det var rebuild på gång, vi måste göra så här. Sen blev det inte riktigt så.
Nej.
Men nu har Chris Drury skickat ut som brev. Han säger inte rebuild, han säger retool.
Ja, det är viktigt det där.
Det innebär att vi får ta farväl av vissa spelare som har varit, gjort fantastiska saker här. Och först i den kön står ju då Panarin. Han har ju redan fått meddelat att de inte kommer förlänga hans kontrakt.
Nej.
Till sommaren. Och då, det betyder att han har full no movement klausul. Så vill han, så kan han stanna här på rent trots.
Ja,
och sen gå för ingenting.
Ja, han har full rätt att göra.
Ja. Och det vore ju hårt för Rangers att inte få någonting från honom. Nej. Nu skulle jag ha tippat, om han får chansen med en contender, så gör han det. För problemet med Panarin är att han är väldigt noga med var han bor någonstans. Han vill bo i storstad. Han vill inte bo i Edmonton.
Nej, och senast han var free agent och valde just New York Rangers då var det tydligt, som sagt, storstad och också vid kust.
Ja.
Det var också ett kriterie som stack ut lite grann.
Då låter det som att Los Angeles Kings ligger bäst till.
Ja, precis. Jag föreslog ju Anaheim förra veckan. Ja. Om de skulle slå till med en så pass stor trade i det här läget. Annars har det pratat om att han gärna skulle vilja till Florida som alla andra storstjärnor numera.
Ja.
Men det är löneutrymmet där. Och det är, jag menar, alla första rundaval som de har skickat bort redan. Det skulle vara om Barkov blir ruled out för resten av säsongen. Då har de plötsligt löneutrymmet i alla fall. Det här är en klubb utan kust visserligen. Men jag slänger fram även Dallas Stars här. För mycket tyder på att Tyler Seguin och hans 9,5 miljoner dollar per säsong kommer att bli ruled out snart. Han har ju trasat sönder knät ordentligt och opererad, och ingenting tyder på att han är tillbaks den här säsongen. Fattar de ett officiellt beslut kring honom, då har de en väldig massa löneutrymme. Då har de råd med Panarin.
Och det är en stor stad. Happening. Det är väl femte eller sjätte största staden i USA.
Ja, och de har tuff konkurrens där av Colorado och Minnesota i den där divisionen, så att Panarin in där skulle såklart stärka Stars chanser.
New York, Los Angeles, Chicago, och sen är det ständig kamp om fjärdeplats mellan Philadelphia, Houston och Dallas, tror jag.
Ja. Jag slänger fram ytterligare ett lag här. Alltså.
Jag håller på med geografi här.
Ja, precis. Vi är parallella verksamheter nu.
Ja.
Som
San Antonio är en storstad också, men de har ju inget NHL-lag.
Nej, just det. Ja, jag tror inte han går dit i alla fall.
Nej.
Vem var det? Var det Frank Cervelli eller Elliot Freeman eller vem som var inne på lite spekulativt om San Jose, som vi ska komma in på här i en annan trade de har gjort. Att de faktiskt börjar bli lite offensiva på trademarknaden helt plötsligt där. Alltså, skulle det kanske locka för Panarin att spela med Macklin Celebrini? De har tillgångarna, de har löneutrymmet för att kunna genomföra en trade. De har lockelsen med Celebrini till exempel. Så att,
Och närheten till San Francisco.
Precis, och kust då.
Ja, spännande. Men det kommer inte att begränsas till honom. Jag tror alla i klubben har fått frågan om de vill bli tradade. De flesta har väl sagt nej. Mika, Fox, Shesterkin blir nog kvar.
Ja, det ska ju nämnas också. Det är ju no-trade-klausuler på i princip hela kärnan. På de du sa, även på JT Miller.
Ja.
Den som inte har en full no-trade-klausul i den lite äldre kärnan, det är ju Vincent Trocheck. Så där kan det nog också bli en trade.
Ja, det hoppas jag, höll jag på att säga. För att han har varit ingenting den här säsongen. Och obegripligt nog är det ju så då, läste jag, att Billy Guerin i Minnesota är exceptionellt intresserad av honom. Han har ju tagit ut honom i OS-truppen också.
Ja.
Vad är det han tycker så mycket om hos honom?
Alltså jag vet att du har sett han jättemycket den här säsongen och är noll imponerad. Men tidigare karriären i alla fall så har jag gillat Vincent Trocheck för hans speed, ettrighet.
Ja, han är ju fysisk och attityd och allt det där. Och ändå, det så har det ju varit, men inte i år.
Nej, precis. Att man kanske köper grisen i säcken där, för han kommer ju, de kommer ändå ta lite betalt för han, Rangers.
Ja.
Så är det ju. Men ja, Minnesota är ju skriande behov av en center för att vara en verklig utmanare. Det var ju pratat om. De har Joel Eriksson Ek, men de har inte så mycket mer.
Nej.
Så jag förstår ju att Billy Guerin vill ha en center och han gillar uppenbarligen Trocheck.
Du förstår det?
Ja, jag förstår det. Vad är det med jag brukar säga? Jag brukar säga det är något annat jag brukar läspa på. Ja, ja.
Jag förstår. Men ja, och Lafreniere får vi väl se hur det blir med. Han är ju inte alls bra.
Nej.
Men det ska ju finnas uppsida där, tänker man. En draft detta.
Ja.
Men Rangers säsong, alltså de säger nej, men vi ska fortsätta vinna och vi ska försöka oss. Men säsongen är ju över.
Den är över. Så är det. Sen får vi se, det var vi inne på lite förra veckan så vi behöver inte dra allt det igen. Men hur det blir med den här retoolen, hur djupt den blir, om det blir som senast då, att jag menar, då kom det här brevet alltså 2018, 2019 värvade de Panarin. Då var det slut med det där. Men då var det så mycket annat som liksom började falla på plats då. Jag menar, Henrik Lundqvist, Tronarvinge fanns klar. De hade Igor Shestorkin på gång. De hade gjort en väldigt lyckad retool trade några år tidigare med Mika Zibanejad mot Derek Brassard. De växlade ut en 6 år äldre Brassard mot en Mika Zibanejad som sen kom in i sin prime de där åren där runt 2020. Och plötsligt fick de till skänks Adam Fox som inte ville skriva på för Carolina, inte för Calgary, utan ville till just New York Rangers. Fick de han mer eller mindre till skänks också. Så det var mycket som föll på plats för dem där. Nu får vi se om de har lika tur igen liksom. Men som vi sa förra veckan, det är väldigt attraktivt att spela på Manhattan, som jag vet. Här i sommar kanske en Jason Robertson vill skriva på för Rangers, men jag vet.
Ja. Ja, men det har ju att göra med att de har en väldigt otålig ägare också, Rangers, i James Dolan.
Ja.
Det var ju han som avbröt rebuilden då när han sparkade alla.
Just det.
Han har ju liksom säten att fylla på Madison Square Garden också. Det ska finnas motivering till de dyra biljettpriserna. Varför ska folk gå och se på ett lag som har gett upp?
Nej, precis. Betala 100 000 kronor per match för en loge.
Nej, jag har för loge.
Ja.
Jag tycker du tog in.
Nej, inte 100 000 kronor per match för att sitta uppe vid dig där på högsta etaget. Men en loge kostar ju omkring, vad jag har förstått, och det här var för 5 år sedan, 100 000 kronor per match. Och det är ganska mycket att betala för ett lag som vill förlora i princip.
Alltså de som betalar de där logerna, det är ju företag och så mest som har representation.
Just det. Det är glasspengar för dem ändå.
Även vanliga biljetter går ju liksom, bra biljetter går ju på $1,000.
Ja, för vanligt folk.
Ja. Och ja, det ska finnas fog för det. Och överhuvudtaget så är han otålig liksom. Han tycker att det ska vara action, det ska vara spektakulärt, det ska hända saker, det ska vara häftiga namn i den där tröjan. Och jag vet inte om du såg det, jag skrev en hel krönika om att lag tankar inte, såg du den?
Nej, men den har jag läst, som går i print i veckan här.
Och det är ju så här, man kan inte få spelarna att tanka.
Nej, ja, de vill ju inte medvetet åka ut och förlora. Det är bara
dels sitter det djupt liksom, i fibrerna i dem, att man spelar för att vinna och vara så bra som möjligt. Men också, det är ingen av dem som åker och tänker på vad klubben de just nu spelar för ska göra om 5 år. Det är inte deras bekymmer.
Nej. Alltså, första matchen efter det där brevet från Chris Drury, The Letter 2.0, då går Mika Zibanejad och gör hattrick.
Ja.
Han vill vinna.
Ja, det vill han absolut. Ja, ett annat lag som inte har tillkännagett direkt att någon rebuild pågår, men det gör den ändå får man väl säga, för Vancouver Canucks. Deras säsong, golvet har ju gått ur. De har förlorat 12 raka tror jag, och är hjälplöst sist i tabellen.
Det är klubbrekord i förlustsvitt.
Ja, och det är, de är bedrövade. Det blir ju så jävla tråkigt. Det vet alla som har varit i närheten av lag som är inne i såna här sekvenser. Det blir total depression.
Ja, och nu gick det så långt att här om natten att den annars så godhjärtade Adam Foote tappade liksom. Han skällde ut sina veteraner då. Han nämnde inga namn, men han sa att när liksom slog klubbrekord i förlustsvit så sa han att det är våra veteraner som blir frustrerade och uppgivna först. Och det här är en kultur som har funnits i klubben länge och inkluderar även tidigare veteraner vi har haft. Och det här måste få ett stopp. Det börjar med veteranerna, de kan inte vara så uppgivna och frustrerade.
Ja, precis, nu är de alltså 37 poäng. Och sammanlagda tabellen har de 9 poäng upp till närmaste konkurrent.
Ja, alltså alldeles nyss var Winnipeg jumbo, men nu har det gått så snabbt så att Vancouver är helt akterseglade.
Ja, och han har ju rätt i det där, för att det är så här, om det här fortgår liksom, och det där som vissa fans är förtjusta i tankande liksom, det förstör lag, det bryter spelarnas spirit, deras själ, och så får en förlorarkultur fäste liksom i klubben, och det finns inget värre.
Nej, alltså Buffalo har ju verkligen råkat ut för det. Håller på att bryta upp det till slut den här säsongen. Ja. Edmonton hade ju det jättelänge. Så att får det där fäste som det håller på att slå i rot i Vancouver just nu, då är det väldigt svårt att bara rycka loss de rötterna.
Ja, ja verkligen. Men klubbledningen har ju gjort klart att i princip är alla tillgängliga för den som vill ha dem.
Ja, ja.
Inklusive då, ja, de har redan tradat då Kiefer Sherwood till San Jose.
Ja, precis.
Och han var ganska eftertraktad.
Ja, exakt. Alltså, det är ju troligt att de åtminstone kommer göra sig av med sina UFAs. Det vore ju dumt annars. Och Kiefer Sherwood var ju det mest spektakulära namnet av dem. Men sen kommer säkert en sån som Evander Kane följa, om nu någon vågar ta in hans personlighet i ett omklädningsrum. Men Kiefer Sherwood är ju... Han har gjort en väldigt bra säsong i Vancouver. 17 mål den här säsongen. Och dessutom så är tacklingen på allt som rör sig. Han är ju en extremt energisk spelare. Tvåa i hela NHLs tacklingsliga den här säsongen. Och anledningen till att Vancouver värvade honom från första början för ett par år sedan var ju för att de blev så imponerade av honom när de mötte honom, när han spelade i Nashville. Den slutspelserien där så tacklade han alltid Vancouver också. Då tänkte Alvin Rutherford att han får vi ju värva. Och så har han tagit nästa steg efter den flytten och blivit en målskytt av rang. Och nu, det som är förvånande, vi ska fortsätta prata om Vancouver, men det är ju alltså att San Jose helt plötsligt har gått och blivit en klubb nu som byter till sig rentals snarare än att skicka iväg dem.
Ja, nej, men gör de ju rätt i. De har ju högsta grad känning, de är väl på sista valkarplatsen.
Ja, och så få in en sån energisk spelare som kan bidra med lite annat som kanske inte riktigt hade.
Och så Panarin på det.
Ja, så Panarin, alltså vem vet, alltså, det blir spännande att följa Mike Greer nu. Han verkar ha lite feeling. Men tillbaka till Vancouver. Så blir spännande att se om Alvin och Rutherford även fortsätter att trada ur kärnan dessutom.
Ja, det går ju rykten om Elias igen. Ganska allt mer intensiva, och som det ser ut nu skulle det inte förvåna mig om han faktiskt vill det själv också. Därför att han sa nyligen att det stinks. I hate losing.
Ja, och han är ju såklart del av den här veterangruppen som inte lyser av spelglädje precis just nu.
Jag har svårt att se någon som veteran. Han är ju en ung pojk.
Ja, nej, precis. Nej, men del i den här kärnan i alla fall som har varit där länge.
Och det hade han börjat pekats ut lag där han skulle passa, och ett som återkommer hela tiden är Detroit Red Wings.
Ja. Ja, alltså, och på ett sätt har jag tänkt så här att det är nog inte så lätt att trada Elias Pettersson med tanke på att han inte gör så mycket poäng som tidigare, även om han gör en bättre säsong i år än i fjol och framförallt har utvecklats defensivt. Alltså, han är ju riktigt bra tvåvägscenter nu. Jag har ju varit inne på det, att han har hållit på i princip att slå rekord den här säsongen för forwards när det kommer till blockade skott. Han leder ju fortsatt den statistiken. Och han ligger bra till topp 20 i ligan bland forwards när det kommer till puckstölder till exempel också. Men offensivt så gör han ju inte en poäng per match längre. Vi får se om man hittar tillbaka till den formen. Men det som jag tänkte är ju den här 11,6 miljoner dollars prislappen. Alltså han har den lönen i många år till. Är det något lag som är beredd att trycka in det under sitt lönetak? Ja, men kanske ändå. Alltså...
Ja, beroende på hur mycket de behåller då.
Nej, men jag tror inte nödvändigtvis att de behöver behålla heller, utan när jag har lyssnat på lite insiders, Frank Cervelle och lite annat, så är uppfattningen att det är ganska många lag som inte är ska avskräckta ändå. Alltså lönetaket ska ju höjas med uppemot 20 miljoner dollar bara de kommande 2 åren. Alltså snart kommer en andra center i NHL att kosta över 10 miljoner dollar. Mm. Jag menar, Kaprizov, vi chockades av 17 miljoner dollar, men om 2-3 år då kommer det vara slaget. Utan, alltså... då kommer det vara standard att toppspelare kostar. Och då är Elias Petterssons 11,6 kanske inte så farligt ändå. För att även om man inte gör en poäng per match längre, vilket han absolut kan komma tillbaka till, som du är inne på, han är fortfarande en ung pöjk. Så har han ju hittat en annan nivå i sitt spel när det kommer till defensiven också. Pålitligheten på det viset. Nej, det pratas om Detroit som du säger, att han ska vara andra fiol till Dylan Larkin. Kan ju passa Pettersson också, kanske vara andra fiol, inte riktigt samma press på sig. Carolina, andra fiol till Sebastian Aho.
Ja.
Jag tycker att ett intressant rykte också är Utah, som har gjort en hel del stora trades redan. Andra fiol till Logan Cooley. Det finns alternativ. Och det tyckte jag också var intressant, vill jag lägga till, att Frank Cervelli sa att han har hört rykten om att det börjar röra på sig lite grann kring Elias Pettersson. Att det kanske till och med blir en trade innan OS. Det låter sensationellt, men vi vet att när någonting får fäste i Rutherfords hjärna, då kan det gå snabbt, som med Quinn Hughes-traden.
Ja, visst.
Så att det verkar finnas substans i snacket om att det åtminstone talas om det i NHL-kretsen.
Ja. Ja, det blir ju extremt intressant. Jag menar, om Elias blir tradad, då skulle det sjunga till.
Ja. Oj, 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 vilken grej det blir. För oss i svensk media, inte minst. Men ja. Det blir en jättegrej även i NHL-världen förstås.
Ja. Ja, jag tänker att studsa iväg. Nu måste jag åka till Detroit och se Elias.
Ja.
Så är det ju. Ja. I så fall.
Ja. Ja.
Ja. Jag har... Lite annat som har hänt kan vi ju nämna att Matthew Tkachuk har gjort comeback. Ja. Det hjälpte inte mycket i första matchen. De fick stryk igen.
Mot detta San Jose som vi återkommer till.
Ja, och ja, de saknar ju fler. De saknar ju Seth Jones som sagt. Och Brad Marchand har inte riktigt kommit tillbaks. Och nu är det 5 poäng upp till slutspel.
Ja.
Det är inte helt jättelugnt i Florida. Trots att de nu får tillbaks Tkachuk.
Och han var ju inte med i den matchen visserligen med Tkachuk, men sen senast vi spelade in så har de ju åkt på 1-9 mot Carolina också.
Ja.
Och jag har sagt det någon gång för några veckor sedan, säkert har det hunnit passera, men att Florida Panthers hade faktiskt ett ganska fördelaktigt schema första halvan av säsongen fram till nyår. Efter nyår här så har de enormt mycket bortamatcher. De har precis spelat 6 raka bortamatcher. I slutet av den så kom den här 1-9 mot Carolina. Sen en liten hemmamatch där mot San Jose. Då förlorar de den. Och nu väntar 3 eller 4 bortamatcher till. Mm. Och efter OS, då har de 3 långa roadtrips. Och deras längsta hemmasvit är 2 matcher. Så att det är ett ganska tufft schema de har också nu när de ska jobba ikapp de här 5 poängen.
Ja, ja, vi får allt se.
Det är oroväckande faktiskt.
Ja. Ja, om jag vore vår hängivne Panthers-supporter Christian Karlsson skulle jag vara lite nervös.
Ja, ja. Vi får se om bohemerna där lyckas lösa det på något sätt ändå som de brukar göra. Det räcker ju som sagt med att de bara tar sig in i slutspelet, ungefär som 2023 när de var sista lag in och ändå gick till final.
Ja.
Men vi måste också nämna att från den där Tkachuk-comebacken mot San Jose så ja, man trodde att det skulle vara kanske rubriken från den matchen, men det var ju inte det. Det var ju att målvakterna kastade handskarna.
Ja, och Bobrovski, gamla gubben, kom ångande över hela isen och kastade sig över, vad heter han?
Nedeljkovic,
ja. Riktig rallarslagsmål. Det ser man inte så ofta.
Nej, det ser man inte så ofta. Men samtidigt tycker jag att det är lite lytisk komik med målvaktsfighter, för de har ju så mycket skydd, så de når inte riktigt fram till varandra.
Ja, nej, det ser lite lustigt ut, det gör det.
Det såg lite grann ut som jag kan tänka mig att jag gjorde på någon sån här svensexa i sumodräkt.
Ja, men det ser ut lite som när folk studsar mot varandra.
Ja, precis, exakt. För de försökte verkligen, men det är liksom räckvidden fanns inte där.
Nej.
Ja. Oj.
Så kan det gå.
Ja.
En annan, tyckte jag, väldigt spektakulär sekvens var ju här i United Center i Chicago häromdagen.
Mm.
När Jonathan Taves återkom för första gången sen han lämnade Blackhawks. Han återkom med Winnipeg Jets.
Mm.
Och fick en hyllning. Ja, det var ju rena rama Börje Salming i Maple Leaf Garden under Canada Cup 76.
Ja.
Det var ovationer som aldrig tog slut.
Nej, alltså han såg ju nästan ut att skämmas till slut. Alltså, ja, han var ju rörd länge, men sen såg det nästan ut som att han tänkte att vad är jag med om egentligen?
Han fick åka varv efter varv på isen medan alla spelare stod och slog klubborna i isen och Och fansen bara skrek högre och högre och högre.
Ja, och jag som tyckte att Steven Stamkos fick ett fint välkomnande tillbaka till Tampa till exempel. Men det stod sig extremt slätt mot Taves comeback i Chicago.
Men Chicago är ju en enorm idrottsstad med en rik historia. Men han är ju faktiskt en av de största i klubbens, eller i stans idrottshistoria. Ja. Jag menar, han var Mr. Captain, Captain Serious. Ja. Och lyfte bucklan 3 gånger inom 5 år. Alltså 2010, 2013, 2015.
Ja.
Och det var en hockeyfeber i Chicago då som gick utan på det mesta. Ja. Så att han är ju en sann ikon där.
Ja, precis. Och det totala mörkret som rådde i Chicago Blackhawks innan Jonathan Taves och Patrick Kane kom. Ja. Alltså, det var ju fullkomlig katastrof. Det var 8000 på matcherna och så vidare. De avskydde deras ägare och så vidare. Och så kommer frälsarna dit. Och så blir det den här enorma dynastin som de byggde upp där. Så att,
ja, det var fantastiskt. Och han har ju kommit igång lite nu på slutet i Winnipeg också. Faktiskt gjort en del mål.
Ja, faktiskt. Vi har varit hårda mot han den här säsongen. För han har ju... Ja, Winnipeg som lag har ju verkligen gått ner sig den här säsongen. Men nu sista tiden i alla fall så känns det som att han har svarat lite upp mot att tysta kritikerna, så att säga. Visa att han fortfarande kan.
Ja. Ja, kul. Ja. I Ottawa har det varit en del rörigt. Alltså, Linus Ullmark har ju nu kommenterat sin frånvaro och ryktena som gick, de väldigt illasinnade ryktena som vi inte ska gå in på alls vad de var. Men de var ju uppenbarligen bara tagna ur luften. Och som han sa i intervjun, vad är det för fel på folk? Liksom, man kan bara hitta på vad som helst så blir det sanning.
Ja, precis. Och vi har fått någon kommentar om varför inte vi har tagit upp det i podden tidigare, men det är just därför. Vi har ingen aning om vad som har hänt och vi vill inte ta upp den där typen av rykten som kan förstöra väldigt mycket för berörda personer. Liksom. Jag tycker det var fint att höra att, kanske för att jag är Tampa-fan också, men att Linus hyllade Victor Hedman under den här intervjun och sa att han var väldigt tacksam för att Victor hade hört av sig snabbt. Ja. Victor som är engagerad kring mental ohälsa och är med i en välgörenhetsorganisation som...
Mot stigmat.
Mot stigmat, ja, precis. Och han hade erbjudit Linus hjälp och så vidare. Så att det tycker jag var fint av Victor.
Ja. Och Linus har då fått hjälp och verkar vara på väg tillbaka. Så vi hälsar honom verkligen välkommen tillbaka när det är dags.
Mm. Och det vill jag säga också med Victor, eller med Victor, nu var jag inne på Tampa som vanligt där, men med Linus och Ottawa, alltså att han, alltså Ottawa Senators, det märks att det inte är någon Ullmark i kassen där, alltså, för även om han har haft en tung säsong, Linus ju, sportsligt också, så har han faktiskt tagit poäng i 70% av de matcherna han har stått, alltså han har fått mycket kritik och sådär, men poängskörden har varit bra med honom i kassen. Och nu utan honom så ramlar de längre och längre från slutspel. Och Jake Sanderson var ju ute och kastade stackars Levi Merilainen under bussen härom natten.
Ja.
Så att, vi måste åtminstone ha en målvakt som kan rädda mer än 10 skott.
Ja.
Och det ångrar han ju djupt sen.
Ja, det fick han ta tillbaka. Så skämdes, sa han, att han hade gjort så.
Ja, kasta en lagkamrat under bussen på det viset.
Ja, det var dåligt faktiskt.
Ja, ja. Men som sagt, vi är glada över att Linus ser ut att göra comeback ganska snart.
Yes. Jaha, har du något mer på lager, Ekan?
Nej, faktiskt inte. Alltså, vi har säkert mycket vi skulle kunna prata om, men det var det vi hade tagit upp på förhand i alla fall.
Ja, det var det.
Och det känns som att vi hann med ganska mycket på den här timmen.
Ja, det fanns ju mycket att prata om, och framförallt för att vara den här tiden på året.
Ja, precis. Fullmatat lunkavsnitt, verkligen.
Ja.
Och det känns som att det kommer det säkert vara nästa vecka också med tanke på det vi har pratat om. Alltså, vem vet, det kanske är en Elias Pettersson-trade vi har att prata om nästa. Eller en Panarin, eller Trocheck, eller vad som helst. Det är ju tydligt i känslan i alla fall att precis som i fjol, när det blev någon slags trade deadline innan Four Nations, när vi hade Mikko Rantanen-traden, JT Miller-traden och så vidare, så verkar det vara en liten rush nu innan OS också. Alltså att det faktiskt blir fler spektakulära trader utöver Rasmus Andersson till exempel som hinner ske.
Ja. Ja, absolut.
Ja.
Ja, men gött tror du.
Då ska du kanske få gå och snyta igen då.
Ja.
Så vidare. Så tackar väl för den här veckan.
Ja, det gör vi. Och nu får väl du avsluta med woof woof.
Ja, jag tänkte det. Ska du säga hej hej så säger jag woof woof.
Ja, ja. Ja, vi säger så och hörs nästa vecka igen. Hej hej!
Woof woof!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, times speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, times
speed, so much love. Hallå, hallå, hallå.
One, two, times speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.